Välkommen till Premier League-podden den 3 april 2018. Vi har precis skojat lite om Palmemordet. Jag var tvungen att dra upp det även den här gången. Det blir lätt så när man hänger med Kalle Karlsson och Frida Faglund. Kalle har ju en otrolig förkärlek för Palmemordet. Sen har han bara dragit in Frida i det där. Och sen, ja, är vi där vi är.
Det kommer inte loss nu.
Nej, jag satt faktiskt och lyssnade på en...
Du djupare ner i träsken både mig och Leif nu, tror jag.
En dokumentär när jag åkte upp till Tysil om Palmemordet. Så att jag har också varit där ganska nyligen. Men det var en kort dokumentär. Det var bara en liten dryg timme. Det var inte 60 avsnitt eller 70 avsnitt som man, det är lätt att avhandla om man heter Kalle Karlsson eller Frida Faglund. Vad tar ni med ni från Premier League-helgen?
Oj, det var en öppen fråga.
Ja,
jag kan väl ganska mycket. För att jag låg hemma hela påsken och kollade fotboll. Så att... jag måste nästan sortera lite bland matcherna för att... men jag måste ju säga Manchester Citys första halvlek mot Everton som är bland det bättre man har skådat i den här ligan ändå. Nu har vi ju tjatat om hur bra de är. Men det här var ju ytterligare en påminnelse om att de når en nivå i år som man sällan sett i den här ligan.
Det säger ju lite när Fernandinho har 14% bollinnehav. Everton hade väl typ 18, vad det var. Fernandinho hade alltså nästan mer boll på egen hand än hela Everton. Och Everton är ju ändå inte, det är ju inga dåliga spelare.
Dessutom på hemmaplan också. Mm.
Den är sjuk.
Liten tight brukar man alltid säga om Goodison Park. Den är dock inte så liten som man kan tro. Men det tillhör om liksom, i alla fall de mindre arenorna, spelplansmåtten i alla fall. Och där brukar det ju alltid bli ett Everton som är svåra att hantera, läktarna som liksom ger dem energi och de är jobbiga, men det, alltså det var ju så löjligt. Vad överlägsna de var.
Men känns det lite som att vi ändå får backa ett par år för att komma dit, eller?
Absolut.
Kommer du när de kunde gubba United och de hade Fellaini i laget och det var liksom en magi över dem där.
Och det är mer än 2 år om man tänker som Fellaini där när han körde över United där i en match.
Det är flera år
match,
sedan.
Det är ju 4-5 år sedan. Det var ju innan Moyes-eran i United. Men jag håller med dig. Då, på den tiden så var de... Det var då de var jobbiga att möta på Goodison.
Ja, det var ju härligt någonstans att se Baines och Fellaini och alla
Coleman forsa fram och det var PNR som var lite lurig och nej, då var de ju häftiga Everton.
Ja.
De var inte lika häftiga.
Nej, det har liksom gått ur dem. Tyvärr, de har gått åt fel håll. Man trodde ändå att de skulle gå på, men de har ju gått åt samma håll som Ross Barkley har gjort nästan. Ja, men det känns lite så. Man har gått neråt istället för uppåt. Men ja. Trist.
Samtidigt då, ska vi hänga kvar i den här, ska vi återkomma till den. Nej, men alltså, det är ju svårt att värdera när ett lag är så himla bra som City är. Hur mycket är det att Everton är dåliga och hur mycket är det att City är så otroligt bra? För om man tittar på det de gör så varje passning är ju slagen med en kvalitet, så det är ju svårt att komma in i press när den är slagen så bra. Så att, ja, hur ska du hinna dit?
Nej.
Och så är första touchen på sån här spelare som Silva. Alltså du får ju bara jaga skuggor liksom, och när du möter den typen av spelare. När de gör det där målet från inspark, då, alltså, det är 2-0 målet där. Då är det, alltså, det är så hopplöst att vara motståndare. För Everton gör ju det som du kan göra mot City. De går fram och låser varje spelare och ställer sig verkligen och markerar varje spelare. Och sen hittar de i alla fall ur det tack vare att Ederson liksom prickskjuter den på Sanés fot. Och han vänder bort den spelare på mitten, så kommer De Bruyne fors liksom i någon slags superrush. Och det går så himla fort.
Mm.
Och det är gjort med sån extrem kvalitet så att det är svårt att förklara. Liksom, det finns ju alltid ett sätt att försvara sig mot allt, men... Det är vissa saker som City gör den här säsongen som är svårt att försvara mot.
Ja, jag ska betona det att mitt inlägg var inte för att trycka ner Everton. För att man hade, jag menar inte att man förväntar sig mer, utan jag tycker väl att man, en sån här säsong, även som man ska göra vissa fotbollsspel, att man bara ska njuta när saker är så jävla bra som de är med Manchester City eller Messi för den delen, eller Ronaldo. Att man verkligen ska njuta in det istället för att kasta skit på motståndare för att man är så pass bra som man ändå är med det här City eller med Barcelona förr när peppade dem och så vidare. Det finns ju vissa lag som kommer upp på en nivå som är så förbannat bra så att man bara kan sitta och njuta egentligen.
Ja, så gäller det ju mot City, då måste man ju ta vara på sina chanser, för precis innan Jesus mål där så har ju Bolasie en nick som är ganska hård och ganska välriktad, men går precis över. Hade han satt den där, ja, men då kanske det hade blivit lite nerven då i matchen. Men nu då vänder de istället och sen så blir det som det blir. Och då är det svårt att komma ikapp dem. Det är ju omöjligt i princip.
Det som är häftigt är ju det där med att man tittar på hur possession-fotbollen och tiki-taka beskrevs för 7-8 år sedan, när det var liksom tråkigt med att man håller på bollen och det händer ingenting.
Possession utan att det händer.
Ja, precis. Ja. Men de har ju sån extrem spets och liksom i sitt anfallsspel. Det var 13 avslut före paus. 13 avslut borta mot Everton på en halvlek. Ja visst, Everton är inte i någon bra liksom period just nu, men alltså 13 avslut på en halvlek, ja. Och de har så mycket boll, och det är liksom inte bara att de skjuter från alla möjliga vinklar och vrår, utan de tar sig in i bra situationer. Nu tog de i och för sig ett par distansskott där de kanske kunde ha valt andra alternativ, men 13 avslut är ändå anmärkningsvärt i en första halvlek innan en match liksom har luckrats upp. Det är bara konstatera att de har liksom alla möjliga vapen. De kan hålla i bollen, de kan ställa om liksom med ljudets hastighet, de kan liksom komma till avslut i alla typer av mål, distans, spela in bollen, inlägg, volley som Sané gjorde nu. Det är liksom allt. Precis allt.
Sen är det ju så jävla svårt, men man ska inte hålla på och kanske jämföra för mycket med den scen som vi har i Sverige. Men vi har ju allsvenska lag som är så pass mycket bättre kvalitetstruppmässigt som andra allsvenska lag. Och tittar man då på den här...
Tänker du på Trelleborg eller?
Nej, men alltså med Premier League-nivån.
Jag tyckte Frida viska Trelleborg.
Men vissa lag då i Sverige, vi har ju börjat spela en annorlunda fotboll i allsvenskan. Det är ju mer possession nu än innan. Men de bästa lagen skapar ju fortfarande inte så pass mycket som lagen på den här nivån kan göra. Sen är det klart att lagen på den här nivån har så mycket bättre spelare. Många sidan så möter de också samtidigt bättre spelare. Så det är otroligt imponerande ibland när man tittar på ett City som kan skapa så otroligt mycket.
Nu tog du min bingobricka. Det är jag som brukar jämföra.
Just det, bingo, ja. Just det.
Bingo för Jönsson där. Ja, men sen är det ju en styrka också att det ständigt är så många olika målskyttar. Mm. Det är inte det att de har en som det hänger på, utan det är så många, liksom tre olika målskyttar bara i den här matchen. Mm. Och jag menar på topp, alltså kollar man skytteligan, så visst, det är ingen Manchester City-spelare i topp, men det är ju både Aguero
måste ha gjort 25 eller?
Ja, Aguero har gjort 21. Sterling 16.
Sané 10 typ.
Ja.
9.
Ja. Jesus 9 som har varit skadad. Ja,
Silva måste ha gjort 7-8 eller?
Ja, han är inte med på topp. Så han har säkert gjort 8 då. Men att det är så många, de är liksom inte beroende av en enda.
Alla vill ju göra den här fotbollen också, för man ser när man pratar med folk och vad inspireras du av, man pratar med en tränare och så, vad vill du spela för fotboll, då är det ju den här fotbollen liksom.
Det var ungefär så när Barcelona-eran kom och du frågade, visst det är klart att det fanns en svär som tyckte att det var tråkigt att titta på, men om du frågar fotbollsspelare runt om i hela världen, vilken typ av fotboll vill du spela, så alla spelare har svarat: vi vill spela som Barcelona. Mm. För det är den absolut roligaste fotbollen att utföra. För du har själv bollen, du styr själv ditt öde. Nu tror jag att många spelare runt om i världen skulle säga att de vill spela som Manchester City. För att de är någonstans... de har ju tagit det vidare för att de har ännu fler vapen. Mm. Och det går så himla fort. Och de har liksom... Pep har ju såklart utvecklat sin fotboll, och det är roligare att se på idag än vad det var för 7-8 år sedan. Mm. Ännu roligare att tillägga, för jag tyckte det var roligt då också.
Fan att jag tog din bingo. Jag tänkte bara lägga in en ny allsvensk grej. Det var väl att Kennedy berömde Bosko Orovic i Gai, så att han ville att Hammarby skulle spela den fotbollen. Så att, och han har ju mycket possession, Bosko. Sen har han kanske inte så bra.
Alla allsvenska och svenska tränare snackar om possession. Och det tror jag har blivit liksom en grej. Men om vi tar ännu mer allsvenskan nu, så tycker jag liksom att det är ju något positivt. Liksom, att svensk fotboll ändå har gått åt det hållet. Men vi får ta det i allsvenska posten.
Absolut. Gång. Vill bara dra lite parallella. Vi går därifrån till Tottenham Chelsea. 28 år sedan, va? Så de var på
det var några timmar efter att Nelson Mandela frisläpptes. Så att, Det är ett tag sedan.
Den Frida var inte född. Jag var inte född.
Ja, bingo igen då.
Vad säger man om derbyt då?
Jag tycker Chelsea gjorde bra första halvlek. Ta ledningen kändes rätt så vassa. Sen kommer ju ett mål av liksom ett sånt där ögonblicksverk som man kan ju säga så, ja, klart de borde inte tillåta Eriksen att skjuta, men det är ganska många gånger på en match du har en mittfältare som står ungefär i den där positionen och du är inte där och stör och det händer ingenting. Den här gången så bara skickar han in en bomb som är helt otagbar. Den går ju mitt i målen, men jag skulle säga att den är otagbar ändå.
Som den dyker.
Ja, det känns som att det är 1,5 meter över ribban ett tag under den där bollbanan. Så ja, bonusmål kan man säga, tack vare en enorm spelare i Eriksen. Och sen i andra så tycker jag Spurs är betydligt bättre. Och för en gångs skull, jag brukar aldrig lyckas med det här, du som håller på livebettar och greja Jönsson, men oftast är det så här, i alla fall för mig som är dålig på så här live betting och så, att man tänker en sak och så hinner man inte spela det. Den här gången så tryckte jag på bettet med att Spurs kommer vinna och 2 sekunder senare då initierar Dyer den där långbollen till Dele Alli. Så den satt ju bra.
Hur mycket sträckte du på det? Hur stolt blev du?
Nej, inte så. Det var min polare som sa bara, han det går igenom. Ja, det gjorde det. Det var inte så mycket pengar.
Det var spelade inte mer än det. Alltså, först lägger du upp det som att det var så här.
Nej, men det var,
och sen så drar du
inte. Nej, det var, nej, inte så mycket. Det var mer så här. Jag tyckte det var ganska givet, för vi satt och snackade om det då. Att det var ju verkligen som att matchen svängde. Och det, för mig var det ganska självklart att nu har det svängt i Spurs favör. Och så kände jag bara det. Jag brukar ju alltid tro på det där när det är långa sviter så där. Så förr eller senare bryts de. Så jag har ju trott att Spurs ska vinna där tidigare. Det har de inte gjort. Men nu kände jag att nu är det dags. Och när verkligen liksom, när matchen tog en sån där vändning som gjorde då i andra halvlek, då kände jag mig ganska trygg att de kommer att vinna på något sätt.
Fantastiskt också att för Alis skull, att han liksom får kliva fram och bli någon sorts matchvinnare efter den här säsongen som han ändå har haft. Man förstår ju inte riktigt varför det inte har levt upp till förväntningarna ändå, för att det är inte så mycket ändå som har hindrat att han skulle göra en lika fantastisk säsong som han gjorde förra året. Men det är ju någonting som har skavt. Liksom. Han har kommit upp i nivå i Champions League, men sen har man saknat ganska mycket i ligaspelet. Så man kunde ju se på honom, alltså hur mycket de här målen betydde för honom. Han sprang runt som en galning. Jag tror jag skrev det också att tror jag att England är väldigt glad som nation också att han kliver fram just nu och kanske kommer igång lite fram till sommaren.
Ja, nu, jag ska dra en generell sån här grej. Kan ju vara ibland att man, när en spelare inte kommer upp i nivå, att man är kanske sugen på en annan miljö. Men jag har svårt att säga att han skulle vara sugen på en annan miljö än Tottenham med tanke på hur trevligt det är för honom där.
Nej, det tror jag inte.
Det har förmodligen väl såna där saker att göra med att man kanske inte riktigt har huvudet tomt när man spelar fotboll. Att man kanske har andra saker att tänka på utanför som gör att man kanske inte riktigt får det man vill.
Det var ju en debatt där i England. Nu minns jag inte vem som sa det, att Jesse Lingard var ju mycket bättre än vad Dele Alli har varit den här säsongen och så. Och visst, siffrorna kanske talar för Lingard så, men jag tror ändå att Dele Alli kommer gå först i den där rollen. Bara på förra säsongens liksom renommé och så att
och lite det här med Harry Kane också,
dessutom,
alltså att de har det samarbetet. Jo,
precis. Så det var ju viktigt för Dele Alli och hans liksom status i startelvan att göra de här målen, för nu tror jag nu blir det svårt att peta han. Han visar liksom att han gör det i en stor match. Det kommer att vara stora matcher i VM såklart. Och det är ju för sig, den förmågan har ju Lingard också, men nu när Dele Alli visar den som har varit startspelaren, så blir det nog svårt för Lingard att peta ut
den. Och dessutom har den förmågan att vara bra i den åldern och vara från det landet.
Ja, jag blev lite förvånad av att Harry Kane faktiskt var tillbaka i spel. Jag vet inte varför, har tiden gått mycket snabbare än vad jag har trott.
Han blev skadad borta mot Bournemouth där, när han sprang på en offside-boll.
Det kändes inte som så länge
keepern,
sedan.
Vad är det, hur länge sedan är det då?
Nej, men det är nog en månad sen, för det har ju varit landslagsuppehåll emellan, ja, och då det brukar ju veckorna det springa iväg.
Men
jag tror också, när vi snackade om det där då, så kändes det som att diagnosen var ju inte fastslagen riktigt. Jag tror att psyk kan ha lanserat utifrån någon sån här
kvällstidning.
Hårdragen liksom prognos.
11 mars. Det var Bornmål.
Så
det, ja, nej, det är ju 3 veckor då.
Så det är såklart en jätteboost för England framförallt. För jag menar, för Tottenham spelar ju inte så stor roll. Jag menar, de är ju, efter den här segern så är de ju klara för Champions League i praktiken, och de kommer inte vinna ligan, och det blir varken hit eller dit. Så, men för Englands del är det ju otroligt viktigt att få komma tillbaka och spela matcher nu innan turneringen, så det inte blir som Wayne Rooney när han var i superform 2006, blev tacklad av Paulo Ferreira, kom till VM ur form, hade inte spelat matcher, och var katastrof i turneringen.
Det var inte värdigt han.
Han har ju alltid haft svårt i de stora turneringarna sen EM 2004 egentligen.
Jo. Tråkigt. Men Conte, Sven Vialli var ute och snackade i Sky Sport Italia, sån där.
Nej,
att han såg fram emot att lämna klubben enligt Vialli.
Ja, det kan vi nog räkna hem.
Men om vi tittar på det där, Mourinho vinner med Chelsea, ryker säsongen efter. Nu har det inte gått så dåligt för Conte som det gick för Mourinho. Han var väl på 13:e plats eller någonting. Det var
ja, det var ju extrema.
Det var det ena med det andra. Och i Contes fall ska det vara att han inte riktigt får köpa och sälja som han vill och sådär. Men det är någon slags förbannelse att vinna med Chelsea ett år och sen.
Ja, men det är inte den första heller.
Nej,
Ancelotti vann, ja, exakt, och ryker året efter.
Varför blir det så här då?
Men det är väl Abramovic någonstans.
Är alltså, han så svår?
Ja, det är väl många säkert som har problem med sättet som han vill styra klubben på och inte acceptera att man kanske får en liten annan typ av roll där man inte får vara så involverad i spelarköp exempelvis. Det har ju Conte varit väldigt tydlig med nu i snart ett år, att han inte får bestämma så mycket, och det verkar inte passa honom, och det verkar inte passa så många andra heller.
Men nu har ju Abramovic bränt av ett par tränare. Tror han bara, har han sånt självtroende som tänker att jag hittar en ny som gör samma sak igen? Eller har han aldrig tänkt att fan, det kanske är bättre att jag lämnar över det till en kompetent person och sen får liksom...
Det känns ju ändå som att han har släppt greppet lite över Chelsea som han hade tidigare. De var ju väldigt hands on och så vidare. Sen vet man ju inte, eftersom man inte har någon transparens i den klubben. Nej. Och insyn. Så man vet ju inte hur beslutsordningen går. Men känslan utifrån är ändå att han har släppt lite grann. Jämfört med vad han hade tidigare, när det var hans verkliga leksak och baby.
Men inte att Conte ska känna sig nöjd.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, jag tror att han tänker att den som sitter här på den där stolen, det är ju bara en robot, den är utbytbar liksom. Det är bara att plocka in en, ja, Luis Enrique nu, eller vem det nu blir. För att det måste vara tränarens fel liksom.
Men är det rätt då? Tycker ni att det är rätt?
Nej, det tycker jag inte. Däremot så är det klart att man känner ju på Antonio Conte att han inte har den rätta energin för det. Och det var ju samma sak med Ancelotti då, när han fick gå också. Att det var inte... Känslan var att det stod inte riktigt rätt till år två. Och samma sak med Mourinho, det var ju helt oundvikligt då. Mm. När de låg på, vad sa du, 13:e platsen var de låg. Så att... utifrån hur saker och ting har utvecklats, så tycker jag inte att det är jättekonstigt att de här tränarna får gå. Men det är klart att det är någonting jättefel i strukturen och i arbetssättet, om det här är liksom ett återkommande tema, vilket det är i den här klubben.
Sen har ju Mourinho kört sina race i lite andra klubbar också, men det här kanske var någonting som gjorde att det blev som det blev för han också i Chelsea, det vet man inte. Han håller ju på som han gör i andra klubbar.
Det var väl det där när Abramovic började dyka upp på träningarna. Ja. Det var ett säkert tecken på att liksom det började gå ut för. Det var, jag vet inte om han har dykt upp. Han har väl dykt upp på några träningar den här säsongen. Jag tror jag har sett något sånt där bildbevis typ, men vi får väl se vad som
eller
händer.
Eller sen en gammal bild som publiceras igen.
Kommer han i sin helikopter då, som landar liksom vid sidan av plan då, stiger
mitt
ut
på planen.
Ja, just det.
Mitt i
en övning.
Ja, precis, i kvadraten där. Ja.
Är vi klara med Chelsea-Tottenham?
Ja, det är om har du är klar.
Nej, men alltså, vi är ju kvar där, om vi är kvar där liksom. Jag känner att schemat ska inte styra. Man får inte tappa en bra följdvinkel eller fråga i ett snack. Men annars kan
vi kan gå vidare.
Ja, 3 vinster på 21 matcher. Kan vara en av de sämsta, eller så är han den sämsta i VBA:s historia. Den första människan du blir sparkad på annan dag påsk.
En vinst på 18 matcher låter ännu sämre.
Ja, det gör det. Tappade respekt i omklädningsrummet. Han började med 3 anfall för att göra statement, så blev det 2 för att han ville vara liksom annorlunda Tony Pulis. Han ville liksom skicka någonting till anfallarna som var liksom inte det som hade varit innan med Tony P. Jag läste faktiskt en text där med Matt Wilson som jag tyckte var helt underbar. För att få fram den Alan Pardew egentligen är. Sen var det inte så underbart vad han har hållit på med och tryckt ner massa unga spelare och använt Evans och Barry Trotts Taxigate och hela den här biten. Och så, uselt ledarskap. Nu är han i alla fall sparkad.
Ja, det var ju inte jätteoväntat, va?
Nej, jag tänkte ju, ett fel är ju att plocka in honom från början, men fel två är ju inte två, eller ett rätt liksom. Jag tycker att de borde ha sparkat han klart mycket tidigare, vilket jag har sagt, men ja, nu känns väl det som att hans tid i Premier League är det över. Över? Alltså han kan inte få en annan klubb efter det här.
Nej, rimligen så bör han ju, enda sättet att ta sig tillbaka är att gå ner någon division och ta något lag upp i så fall. Mm. Och komma tillbaka på den vägen. Jag kan inte se att någon annan klubb skulle satsa på honom nu, nej. Men samtidigt så har vi ju kunnat konstatera att klubbar vänder sig ju gärna till de där tränarna som sitter i det där ekorrhjulet som snurrar runt när det väl blir kris någonstans. Så man kan inte utesluta det helt, men det skulle förvåna mig. Men å andra sidan, mycket har ju förvånat den tidigare när det gäller sånt där. Men det är bara att konstatera att vissa av de här rekryteringarna som gjordes i vintras där har fallit väl ut. Roy Hodgson till exempel. Mm.
Men han är ju en tränare som alltså har någonting. Alltså han är inte bara, alltså Pardew är ju egentligen bara en inspiratör som kan komma in och funka det så funkar det. Kolla Palace, kolla Newcastle under en säsong. Men sen han liksom taktiskt, han kan ju ingenting som jag ser det. Han är ju ingen bra tränare. Han är ju bara, så att det är stora skillnader där för mig.
Ja. Vi kan bara konstatera att det här var liksom ett under misslyckande såklart.
Ja. Helt klart.
Sen var det inget tacksamt läge att ta över i, och samtidigt så har ju andra tränare tagit över i svåra lägen också under den här säsongen. Carvajal såklart. Mm. Eller Carvajal eller vad
ni heter. Nej, jag blir inte klok på det.
Hodgson också. Så, och de har ju fått effekt.
Mm. Ja, det är lätt att sitta och vara efterklok också. Alltså, det är väl klart att det var ett misstag att anställa Pardew, men vem kunde veta det?
Alla kunde veta det.
Fredrik Jönsson kunde veta det.
Alltså, allting, om man bara tittade på statistik på vad han har gjort när det verkligen liksom gäller, så att då är det jävligt mycket skit.
Men ville man ha en snabb effekt så trodde man kanske att Pardew skulle kunna leverera det.
Ja, jag köper aldrig, inte när det gäller Alan Pardew.
Okay.
Titta vad han har gjort tidigare. Han har fått sparken från andra klubbar. Han kom till Newcastle och gjorde en bra säsong där som inspiratör och alla liksom gick över i nivå som han egentligen inte var. Och sen hade han katastrof där. Sen så kom han till Palace, inspirerad under en period, men sen i det långa loppet han skulle bara träna och bygga någonting, så gick det käpprätt åt helvete. Och det här såg man ju. Alltså VBA måste ju vetat om det, som jag ser det, vad han inte har gjort.
Samtidigt som det här, den här tränarkarusellen vi pratade om, den var ju i full gång just då. Helt plötsligt så var det rätt många tränare som blev plockade. Och då står man kanske där och då har man kickat tränaren och så vet man inte riktigt vem ska vi ersätta med. Ska vi påbörja något nytt eller ska vi försöka liksom lappa ihop det här? Och då körde man på lappa ihop det, och det facit i hand var ju inte det rätt beslut, men det är också lätt att sitta och säga i efterhand att...
För jag håller med, och jag menar, om du tar som West Brom, så det var ju inte läge för dem i den situationen de var att ta liksom en visionär som ska bygga på sikt heller.
Nej.
Alltså, det har de ju inte resurserna och material för.
Absolut,
utan de behövde var ju en krislösare. Mm. De behövde ju typ Tony Pulis, bara det att var han de sparka. Mm. Så hade inte han varit där hade det varit han de hade anställt, antar jag. Men nej, uppenbarligen var det inte Alan Pardew heller.
Nej, det är en dålig rekrytering. Jag menar, det finns ju inte bara... Nu får det låta som att det bara skulle finnas liksom Tony att plocka in i det läget, eller ingen alls.
Och bara, nej, det är klart att, han är väl den stora experten på att lösa kriser. Så har ju varit.
Ja, det har varit det kännetecknet i England. Men jag menar att det måste kunna titta lite bredare. Man måste kunna ha hittat någon annanstans. Så det är klart att man kan inte... plocka vem fan som helst. Men jag tycker att det är en extremt dålig rekrytering som de gjorde. Det sa jag redan då, och det kommer jag nog alltid hålla fast. Men
det är ju min, det tar det, du med dig i graven.
Ja, absolut.
Men det intressanta är ju, hade de åkt ur om Tony Pulis hade stannat? Det får vi ju aldrig veta. Nej. Såklart, det är en hypotetisk fråga. Men han har ju aldrig åkt ur en liga.
Nej.
Nej. Och hade de åkt ur med honom, det kan man ju fundera över. Och det kommer de säkert själva fundera över också. Det är klart att de hade stagnerat och gått in nästan i väggen när, i det läget när de sparkade honom. De såg ju inte bra ut alls. Nej. Då. Men återigen, han har aldrig åkt ur en liga.
De låg precis över strecket när Allan tog över, va? Och nu är de 10 poäng under strecket. Nej, det är klart man kan ju inte sparka han heller, ta tillbaka Tony, bara kör. Kan du komma tillbaka hit? Det går ju liksom inte.
Nej, det...
Så att då har man kastat tärningen, så får man ju leva med det sen. Zlatan drog. Victor spelade från start med United. Gör väl sin bästa insats, eller?
Första halvlek tycker jag han var riktigt, riktigt bra.
Finns ett samband där, Zlatan drar. Vigge kliver fram. Gör sin bästa.
Så vi hittar någonting där.
Nej, skojar. Men det är kul.
Ja. Jag var framförallt förtjust i hans... jag tänkte säga aggressiva spel, det var inte riktigt det jag menar, men vad ska man säga, lite robusta spel. Hans glidtackling på Klukas var ett väldigt tydligt exempel på att han är ganska hård och tuff, och att han har lärt sig det nu i Premier League, för det upplevde jag inte att han var på samma sätt innan han kom till Premier League, utan det känns som att det är någonting han har utvecklat.
Ja. Han fick ju en rejäl smäll där i början av matchen där, som var så lite sådär med... Ja, när han ligger och sådär runt tänkte man ju oj, är det, ja precis, det är ett VM som kommer snart. Men det var väl lite som de sa där i studion, att det var nästan som att han insåg själv att får man sådana här smällar i den här ligan, då får man dela ut några också. Och då kan man inte komma in och vara liksom, komma med mössan i hand in i de här duellerna, utan då får man kliva dit ordentligt. Men jag gillade också att han var så beslutsam och hård som han var i den här matchen.
Janne snackade om det med landslaget också, att han tyckte att han hade blivit brutalt bra i duellspelet sen han flyttade, och han tyckte att han såg den stora skillnaden när han var i de här dubbelmötena i Italien, och då hade han ju varit i England ett par månader. Ja, så att det ligger säkert någonting i det.
Jag tyckte att det var där det svängde, alltså hela den här opinionen kring Lindelöf. Det var när han började med de här lite tuffa glidtacklingarna. Det var nästan, jag tyckte det kändes som att det var då som folk liksom började få upp ögonen för honom och acceptera honom som mittback. Det säger ju otroligt mycket om engelsk fotboll,
verkligen.
För de älskar ju på läktarna när det är någon som glidtacklas ordentligt.
De får inte se så mycket av den varan längre.
Nej.
Så att när de väl får det nu så går de ju i spin. Men jag håller med dig om att han hade ju någon match där när han delade ut någon riktigt tuff tackling där. Mm. Och det var då liksom som någonstans opinionen vände. Jag håller
var
med.
Det den på mitt plan?
Ja, det var
just, okej. Ja, det fanns sant. Det stämmer när du säger det, ja.
Men nu känns han ju som start igen.
Ja.
Och det är ju så pass kort väg till startelvan i en sån där klubb. Med tanke på att de andra är så skadebenägna och inte har levererat i den utsträckningen de borde.
Sedan så spelar han ju några matcher. Han spelar 3-4 från start av Chelsea, vad det var med. Och sen när Sevilla kom så blev han ju bänkad ett par matcher, blev han inte där. Och nu är han tillbaka igen. Så det känns som att Mourinho skickar verkligen in han och ut han ett par matcher så här.
Ja, men nu känns det som att det blir svårt att plocka bort han.
Mm.
Alltså,
det vore kul om han spelar hela
vägen. Bailly är ju såklart första valet när han är hel, men det är inte så ofta.
Nej, och jag tror det är... För man ser det när Lindelöf spelar bredvid Granqvist i landslaget, så gör han det. Han syns inte så mycket oftast, men han gör det väldigt, väldigt bra. Han känns trygg bredvid granen. Det känns som att han är väldigt duktig på att ta order, tänkte jag säga. Nej, men alltså att granen styr och Lindelöf liksom ser till att göra jobbet.
Han anpassar sig.
Och när han spelar med Bagi så känns det också väldigt, väldigt lugnt på något sätt. Att det är Bagi som har kommandot och Lindelöf liksom följer efter och gör det han ska. Så jag hoppas verkligen att det blir de två, att Bagi kan vara skadefri och ha hälsan i behåll. Så att det blir de två där.
Mm.
För jag tycker att Lindelöf är en bättre mittback överlag än vad Smalling är. Smalling är så begränsad.
Men han lärde väl sig kanske mycket Benfica där, och vad heter han, den rutinerade?
Luisão.
Exakt, han spelade ju med honom i början, gjorde han inte det? Jo, där någonstans. Han kanske lärde sig mycket just när där du är inne på Fira, att han... Ja, och nu har han granen där i landslaget.
Tryggt.
Nej, men det sa ju Robin Olsen, snackade mycket om det. Han älskade ju att spela med Erik Johansson. Han var det bara i Köpenhamn, Erik Johansson. Och vad heter han, den andra som ligade där? Nu hittar jag inte det namnet. Men han sa
Per Nilsson, eller? Nej.
Nej, Det är en dansk.
Ja, okej. Okay.
Ja. Har jag för mig. Men han,
Sanka eller?
Ja, det var det förresten. Jo, det var det. Jo, just det. För att båda var borta nu, så var det. Och han älskade att lira med de två. Så då är upp till Granen och Vigge sa att det var samma sak för han i landslaget. Att de passar så pass bra och det är så lätt att lira med dem. För när Robin och gjorde det i Köpenhamn den säsongen med Erik där innan. Innan han försvann Sanka och innan Erik blev skadad så var de ju asbra verkligen. Och han känner ju typ samma sak med Vigge och Granen.
Mm.
Så, nej men jävligt roligt att om man får spela hela vägen fram till VM. Kan vi verkligen behöva.
Ja, man kanske ska säga någonting mer om United.
Sure.
Ja, positivt överraskad tänkte jag säga. Det är kanske fel ord. Men jag tyckte att man såg någonting hos United som man har saknat i ganska många matcher över säsongen. Bara en sån enkel grej som när Pogba tappade bollen. Så tänkte man, aha, ja, det var ju synd. Men så tog det 2 sekunder så hade han vunnit tillbaka den igen. Att det var en sorts beslutsamhet som jag tycker ändå har saknats i ganska många matcher. Exempelvis mot Sevilla när de åkte ur. Så det var kul att se, tyckte jag.
Mm. Det har inte varit så flödande anfallsfotboll där på Old Trafford den här säsongen. Men starten av den här matchen tyckte jag de var väldigt positiva i sättet de spelade. Och de spelade bra och var fart och det var fantasi och de hittade bra ytor och sådär. Och kändes som att de kunde ha gjort mer än vad de gjorde målmässigt mot Swans.
Faktiskt bra att ni berömmer dem egentligen. För att det känns som att ni sitter och kastar mycket skit på dem när de är tråkiga. Så när de är lite roliga så är det klart att de ska ha lite beröm för det.
Ja, men helt verkligen. Klart.
Liverpool vände.
Ja, det gjorde de.
Annars tror jag det var ett litet Palace-spöke ja, som kom in. Jag kommer
precis,
att tänka på den här 3-3-en och lite
precis, jag tänkte exakt hänvisa till det. När Dwight Gale firade stora triumfer och Sellers Park gungade som aldrig förr.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är ju ofta den man liksom
tänker
på när det är Liverpool och just den arenan för att de liksom slarvade bort någonstans chanserna till ligaseger bland annat där. Men den här gången fick de gå därifrån som seger och det är ju bara att konstatera att när Mohamed Salah är på plan så kommer han gå därifrån med minst ett mål. Han gör ju mål i varje match. Ja. Och bara sättet han har kylan att ta emot den där bollen, bara låta Sakho ligga och bita i gräset medan han avgör matchen. Det säger någonstans att han har ganska låg puls när han hamnar i de där situationerna nu för tiden. Han är så trygg i att han vet hur han ska avsluta, hur han ska hitta nätet. Så att, ja, det är rätt många spelare som hade skjutit den där på ett tillslag. Och det är väl ganska stor chans att göra mål om man skjuter på ett tillslag också. Men då kan man skjuta mitt på målvakten och sen blir det ingen mål. Men när han tar emot den på det där sättet och avslutar när liksom backen inte täcker längre, då är det betydligt större chans att göra mål.
Han är ju ett skönt flow. Nu är inte jag Liverpool-supporter, men det är svårt ibland när spelare är i det här flowet så kan man bara sitta och njuta liksom någonstans. Det är ju underbart, även om man kanske håller på det andra laget och ser den typen av spelare som är i flow och kan i stort sett göra mål på.
Christian Benteke är också i flow. Där kan man snacka om en anfallare som är så långt ifrån flow man kan vara. Alltså,
det är synd,
det är synd om honom. Ja, det är synd om honom. Jag ska inte raljera mer. Nej. Utan det är ju synd om honom. Samtidigt så han får ju själv liksom, alltså han har ju varit bra en gång i tiden, så jag är liksom ingen sympati med att han plötsligt bara har tappat förmågan och göra mål. För att de lägena han får, de ska han ju såklart begrava.
Han spelar ändå i Premier League och tjänar ett bra med pengar.
Ja, så precis. Så att, det går ingen nöd på alltså.
Men är det Nils Vårbyk som är den största missen i den här matchen eller? För att Mané ska väl inte vara kvar på planen?
Nej, du.
Varför drar han inte kortet?
Nej, jag har ingen aning.
Alltså det är
nej, men jag tror att det är den där
ni vet
ja, situationen
när han liksom absolut plockar upp bollen så här.
Alltså. Nej, men alltså det är ju så här, den situationen, jag tycker kanske inte att det är frispark i första läget, men jag skulle nog säga ändå att 6-7 av 10 domare blåser ändå frispark för Mané i den där situationen. Bara för att det är runt eget straffområde, det krävs så lite för att få en frispark där. Så hade han blåst så, ja, jag hade köpt det utifrån hur den oskrivna regelboken ser ut. Ja, men det är ju någonstans det man får... Nu gör han ju sig själv en otjänst, för att jag tror att han bara drar ihop det själv i sitt eget huvud, domare Svårberg. För att han inser att shit, jag borde ha blåst där.
Ah, okay.
Men nu gjorde jag inte det. Och jag måste blåsa frispark för det här. Hur han då kan komma fram till att det inte är gult kort för Mané, det är ju det stora misstaget.
Ja, det är ju det, så att fel.
Ja, då blir det ju liksom att två fel kompenserar inte det ena liksom. Så, ja, och det blir ju matchavgörande, såklart. Mm. Samtidigt som jag säger att ja, hade han blåst frispark där så hade han löst situationen. Sen om det är frispark, det kan vi dividera om i all evighet, tror jag. Om du frågar 1000 Liverpool-supportrar så kommer 999 säga att det var frispark. Och frågar du 1000 Crystal Palace-supporter så skulle 999 säga att det inte var frispark.
Om jag frågar en Teleboy-supporter då? Vad säger hon?
Nej, men det går. Jag tänkte på det nu. Nu har det ändå varit lite tyst kring domare ett tag.
Var det frispark eller inte?
Ja eller nej?
Nej, jag vet inte.
Nej. Men jag känner lite att jag gillar inte det här med att spela, ta saken i egna händer. För det är precis som att då vissa spelar ibland rätt till att ge tillbaka på planen bara för att man har fått en smäll.
Ja, nej, att man tar bollen med händerna. Så.
Jag gillar inte det alltså. Det gör jag inte.
Nej,
man ska ju undvika det. Ja. Jag var med om en utvisning på det i fjol. Mm. I det laget jag själv tränade. En andra varning. Ja, nej, det var 10 minuter kvar av matchen. Vi låg under med 1-0. Det är klart att chanserna då att vinna den matchen blev ju... Förlåt, att få ett kryss. Det blev ju såklart väldigt små när vi åkte ner på 10 man. Sen var ju dessutom... Ja, det blir en avstängning på det också. Så att...
I stridens hetta så var du med din spelare och sen var du efter klok och tänkte att...
Nej, ja, i det fallet... Jag tyckte det var frispark i första läget, men det är klart man inte får ta det med händerna.
Nej. Var det något annat du tänkt säga i matchen? Vi kastar frågor på dig.
Nej, men jag tänkte bara säga att det hade varit lite tyst kring domare några veckor, men så kom den här matchen och sen så börjar folk raljera igen. Frågan är om de inte måste, om FA inte måste eller Premier League överhuvudtaget måste göra någonting till nästa säsong. Det känns som att de får nu sätta sig ner och försöka diskutera det här, för nu har det ändå varit, alltså under hela säsongen, ganska många domslut. Jag vet att vid något tillfälle så satt vi och sa att oj vad skönt att det inte är så mycket domar.
Nej, och det var fokus. Typ 2 veckor.
Ja, och sen så direkt så blev det så här supermycket. Ja, det känns som att det är några kanske som ska gå i pension och lite sådär, några som kanske har gjort sitt. Ja. Så ja, vi får se vad som händer till nästa säsong.
På tal om nya domare där och ny generation, var det Bobby Madleys brorsa som gjorde sin första match nu i Premier League, tror jag. Nu är det 2 bröder som dömer i huvuddomare.
Bra eller dåligt?
Ja, jag vet inte, jag tycker Bobby Madley blandar och ger, måste jag säga.
Han är lite mad.
Ja, så jag tycker inte alltid han har den där integriteten som han behöver ha, utan han kompenserar lite mycket och vågar inte stå fast vid saker och ting. Men... får se, brorsan kanske är bättre.
Ja. Newcastle. 3 segrar på 5. Rafa. Super Rafa.
Super Rafa, ja.
Han har plockat en Kennedy som jag tror inte en manager ens tänkte på. Och lyft upp honom ändå, måste man ju ändå säga, under perioden han har plockat in honom. Han tog det som var över. Jag tycker han gör det superbra. Det var mycket snack om att truppen inte höll och det kanske det inte ska göra, men nu känns det ändå som att han fixar det här med Newcastle.
Är det januarifönstrets bästa värvning?
Ja, det känns nästan det.
Sett till behov.
Sett till förväntningarna och behov och hela den biten. Liksom. Vad hade man förväntningar på honom? Det var liksom...
För det har inte funnits någon annan januarivärvning som har varit så här wow, va? För det brukar ju alltid vara någon. Ja, precis. Nej, men det brukar ju alltid vara någon januarivärvning som är wow. En Gabbiadini eller en Papis Cissé.
Harry.
Nu fick du något drömskt i blicken där. Nej men, alltså, nej men någon brukar ju alltid komma in och vara liksom en hjälte liksom, en frälsare.
Sörlåt tjatar jag alltid om.
Men han kan inte vara den bästa januarivärvningen. Då är Kennedy bättre.
Ja, han har mer varit en överraskning liksom.
Precis.
Ja men det känns väldigt väldigt bra.
Ja det och jag tycker nog vara det.
Ja, och han har fått många att funka bättre. Perez har varit bra, Kjellby serverar bollar, Gale kommer till chansen, missar för många och så vidare. Men det ser ändå bra ut så det känns som att de tar det där. Risken med det är att han inte vill sälja klubben och risken med det är att när vi går in i nästa säsong så tänker
Rafa,
eller man kanske att Rafa fixar det men medioker upp och så får han.
Nej men kan det vara så då att Rafa faktiskt
skiter i det?
Ja, kommer säga liksom att det kan nej, nu får det vara bra liksom. Då kanske han kliver in i Chelsea istället, tar över Chelsea. Där har
och så kommer Alan Pardew tillbaka till Newcastle.
Nej,
de bara blir nostalgiska, tänker på säsongen 2011-12.
Då lovar att jag flyttar dit och motstrid eller kämpa för att
det kommer nog vara fler som kämpar för det. Nej men jag gjorde någon sån här granskning av bottenstriden här inför helgen här och jag konstaterar utifrån utgångsläget, utifrån det programmet de har kvar och konkurrensen då kring det där strecket så ska Newcastle klara sig. Mm. Och nu med segern här och så bör de väl göra det.
Jag vet hur jag själv resonerade. Jag lyssnade på podden i början av året när jag inte var med, men ni pratade om Newcastle. Det känns ju inte som att någon här inne i studion kanske trodde att det skulle funka så pass bra som det ändå har gjort.
Ja, ah, men har det funkat så pass bra?
Man klarar ju
alltså, nu ska liksom jag granska.
Ja, men man klarar ju sig. Det är väl tillräckligt bra, eller?
Jag ville faktiskt påpeka att jag trodde att de skulle komma bäst av nykomlingarna. Och då har vi ändå Brighton som har gjort det.
Ja, kanske det bara var Syk som tyckte att de hade en trupp som inte höll då. Och att de skulle åka.
Ja, men, nej, jag tyckte inte de har någon. Jag sa nog också att de inte hade så bra trupp och de kommer ligga där nere.
Men
jag
menar, de har varit
inblandade i nedflyttningstriden.
Men de klarar ju ändå sig. Och jag menar, om de kan komma där 13-12 eller vad det nu kan bli, då men, tycker jag ändå att det är bättre än vad.
Ja, ja men absolut, och jag menar placeringen är ju 12-13, den är ju bra. Den är ju riktigt bra. Men jag tycker det där med placering är intressant utifrån att det ofta i Premier League så skiljer det 3 poäng mellan 10
till 18.
Och det är klart, det är en seger, det är liksom ett stolpskott i en match som är skillnad mellan 10 och 17 liksom. Och jag tycker inte man ska väga så mycket utifrån tabellplacering utan mer då i så fall poängskörd mer än tabellplaceringen.
Mm. Ja men nytt kontrakt för mig är ju det är en bra säsong liksom.
Det finns inget mellanting, det är det du säger. Åka ur fiasko, stanna kvar.
Nej, jag säger inte att åka ur är fiasko. Jag säger att åka ur var det nog det som folk förväntade sig om man såg på truppen. Folk förväntade sig nog att de typ skulle åka ur.
Så här många plankor. Med
att de var på gräns.
Med ett Huddersfield, med ett Brighton som kommer upp, med liksom ett Burnley som inför säsongen var liksom
en planka.
Och
lyssna på vad folk, gå tillbaka och kolla vad folk skrev och lyssna på vad folk sa
att de
när de inledde säsongen som de gjorde. Stryk mot Tottenham, mot Huddersfield.
Absolut.
Och går du tillbaka lite och lyssnar då. Och
absolut. Och första matchen, absolut.
Får gärna
men
liksom.
Inser ni inte att det här var planen hela tiden? Benitez har liksom påtalat det här på varenda presskonferens bara för att hålla nere förväntningarna. Det är en konspiration med Mike Ashley. Och det har ju lyckats hur bra som helst. Så sitter vi här och tokhyllar Newcastle.
Som liksom inte ens,
som han är ett geni, det är det du vill säga. Mike Ashley är
perfekta planen.
Nej men att jag är för ett geni, det är ju sant, men Ashley är en idiot, är också sant, men ja. Nej men jag tror för mig att Rafa sa någon en gång här nu att han ändå hade blivit lovad att få använda en del miljoner för de här TV-pengarna till nästa säsong. Men det vet man ju aldrig sedan var. Jag kommer ihåg när Alan Pardew satt och lovade nej vi ska inte sända sälja Andy Cole, bam, och så gick han till Liverpool sen. Han var tvungen att ljuga för Mike Ashley skull. Är något annat ni vill bränna av i PL-avsnittet innan jag går in på frågor? Det är fritt här nu.
Oj, fria ordet.
Nej, jag
det är inte ofta vi får möjlighet.
Nej, men jag
att
tycker
prata
att det är
vad som helst. Så att
om man har några tankar.
Tankar och funderingar.
Mm. Ja, alltså att West Ham ändå tar en väldigt, väldigt tung 3-0-seger mot Southampton. Med en Arnautovic som helt plötsligt har kommit igång igen. Precis när de behöver det som mest.
Mot Southampton?
Ja.
Men de Southampton mår väl så dåligt?
Ja, de
finns
gör
ingen,
det.
Finns ingenting kvar där? Eller? Vad tror ni?
Alltså där, det var ju liksom en möjlig chans där att knapa sig.
Ja, utåt. Lite, men nu känns det verkligen kört.
Och nu drar ju liksom West Ham ifrån lite grann 2 poäng. Så att nej.
Det blir och där har vi det tydligt. Laget som inte har bytt tränare. De flesta har ju gjort det där nere.
Mm. Ja, det är sant.
10 lag i ligan har bytt tränare nästa.
Det är helt sjukt. Alltså.
Det är mycket.
Ja.
Det är hälften.
Ja, för fan. Och det är ju, sen ska man ju då ska man ju gå fram och tillbaka och dividera hur mycket tränarna som var där bestämde hur trupperna skulle se ut och hur mycket har de fått, alltså ska väga där fram och tillbaka, det är ju en väldigt lång diskussion, men ibland är det inte alls rättvist och i vissa fall så kan det säkert vara mer rättvist än i andra fall.
Alltså i Southamptons del så kan man ju tycka att de fick hybris alltså redan från början med Puel, alltså när de helt plötsligt inte var nöjda med honom trots att han han gjorde ändå en ganska bra säsong. Ja. Mm. Men nej, då var det inte tillräckligt rolig fotboll och det kostade.
Mm. Kalle, något annat?
Nej, jag tror vi fått med det mesta.
Då kör vi questions. Kevin, han är inne på det vi har varit inne på. Ta Pardew över Chelsea nu. Och hur kan ligans bästa tränare få sparken varje säsong byta ägare? Jag antar att han menar Chelsea då, eller? Med Conte, eller menar han?
Ja, jag skulle ha menat Pardew. Jag blev helt fel.
Eller menar han Pardew bäst?
Byt ägare i West Brom. Ja, vi har ju varit inne på varför de får sparken där. Det är utifrån att det är en speciell klubbhierarki. Jag tror inte Pardew tar över Chelsea. Jag tror att han kommer att få vara arbetslös nu ett tag. Jag tror att Chelseas tränare nästa säsong heter Luis Enrique eller
Simeone.
Lossar de Simeone alltså? Jag tror Luis Enrique eller
Max Allegri.
Möjligen Max Allegri.
Du har ju en gemensam nämnare med Pardew med Västerås. Det är inte så att han går till VSK. Det hade varit något, va?
Det hade varit något. Ja. Absolut.
Peter Fritzson, vad är sämst? PLs domare eller Allan Pardew?
Men alltså.
Kevin igen. Vad ska Chelsea göra för att börja vinna matcher och byta spelsystem? Hur många poäng mer hade man haft om Diego hade stannat?
Ja, Diego hade nog betytt några poäng om han hade varit Diego med allt vad det innebär. Han hade ju inte huvudet på plats när säsongen startade. Så att, jag är inte säker på att han utifrån det hade varit samma liksom matchvinnartyp som han var året innan, men Morata är ju duktig liksom, duktig boxspelare, duktig liksom duktig forward i spelet, men Diego Costa var ju så otroligt jobbig att möta, så jag tycker de har blivit betydligt bekvämare att möta den här säsongen Chelsea än vad de var med Diego Costa.
Mm. Där man verkligen tappat någonting som kunde avgöra matcher.
Men jag tycker att 3-4-3 som de spelar nu den här matchen med Hazard och Willian bakom en central anfallare är bättre än 3-5-2 som de spelar.
Mm. Sen var det väl, alltså det är så ofrånkomligt. Nu ska man inte älta liksom gamla synder, eller på säga, men just att de släppte Matic och plockade in Bakayoko. Det var ju inte lyckat. Och det blev ett ganska stort tapp. Och så på det att William hade en liten formdipp där ett tag. Fabregas har blivit långsammare. Det är som att det har blivit en kedjereaktion alltihopa. Och att det har påverkat hela Chelsea. För när de är bra så är de ju väldigt bra.
Ja, kvaliteten finns ju utan tvekan.
De var ju uppe och hugg på toppen där i höstas, men nej, det känns som att det saknas ett par brickor för att de ska vara där de var i fjol.
Det kändes ju tidigt i fjol att det här vinner dem. Alltså tidigt på säsongen. I år har man ju...
Ja, inte så tidigt med tanke på att City inledde där med 10 raka segrar, men...
Jo, men alltså...
Typ. Ja.
De kände starka.
Ja, det kändes mycket bättre på något sätt.
Absolut.
Så den känslan har vi inte haft i år. Inte jag i alla fall.
Inte på samma sätt.
Redan från början så var det ju kaos där innan säsongen startade. Så att, man kände ju att det här kommer bli en jobbig säsong. Jag var jätteförvånad att de var med i toppen ens där i början av hösten. För då kändes det som att Conte verkligen gjorde ett jättebra managerjobb under den hösten. Bara att få samla styrkorna och få ihop det trots den där turbulensen som var.
Frida, du var inne på det med domarna innan. Thomas Gardevall, domaren, hon är ju katastrof i PL. Borde de inte gå och typ varva domare från andra länder? PL har ju pengarna. Tycker ni FA ska börja tänka i de banorna?
Ja, men varför inte utbilda dem man har istället?
Ja, det kan jag tycka.
Det borde inte vara så svårt. Det kommer alltid finnas dumma diskussioner. Alltid. Jag vill jättegärna dra, eftersom jag inte har dragit någon parallell med allsvenskan, så har jag ju en innestående nu.
Ja,
nej, men alltså just det här med dumma frågor. Jag tror inte att det finns någon studio som pratar så mycket om domare som allsvenska studios gör. Men de har ju börjat med en ny grej där de faktiskt plockar in domarna nu. Där de liksom får förklara varför de dömde som de gjorde, lite som i hockey. Jag tycker det är en jättelyckad grej ändå, för att man får ett helt annat perspektiv när man hör domaren resonera utifrån sitt beslut. Det är ofta faktiskt nu, särskilt i helgen, som man märkte att oj vad jag svängde. Jag kanske tyckte liksom att det där är ju absolut inget rött kort, och sen så får man höra och domaren resonerar, så inser man att oj, ja, men det där såg ju inte jag, och då kanske det ändå var ett rött kort. Så jag hade väl kanske tyckt att det vore på sin plats att göra någonting liknande i Premier League, alltså mer involvera domarna, inte bara experter och inte bara andra domare.
Nej, inte
som inte dömer
som bara kan sitta och säga.
Nej, men precis, det blir så fel, utan att faktiskt höra den domaren som har dömt förklara. Jag tror att det är jättegivande för dem själva också.
I Sverige ska Jonas Eriksson, tycker jag, alltid ha en klapp för det, för att han förklarar
han
alltid, han pratar och alltid och sådär. Och vi pratade om
han har jobbat på Aftonbladet och media och tidigare.
Han pratade efter derbyt, och jag kommer ihåg live, eller inte derbyt, efter Hammarbys match. Jag kommer ihåg live nu, alltså folk blir helt galna över billiga straffar och vet, så här, utvisningar och
jo,
sånt.
Jo, men sen så även om Jonas Eriksson alltid ställer upp på intervju, så kommer han inte alltid fram.
Nej,
alltså till titta, men nu när han får vara med liksom i studion, då får alla se det och alla får höra hur han resonerar, och det var ju många som svängde då.
Ja, jag tyckte det var bra av honom att döma straff i första, för jag hann faktiskt inte se armbågen. Man var ju tvungen att kolla på reprisen och att han kan se det. Nu pratar vi om när Hammarby matchen liksom. Och sen när man står och pratar med honom, då står man ju bara och lyssnar så här. Och sen bara, ja, det köper jag, och sen går man iväg.
Så nu har jag dragit min allsvenska parallell. Nu är jag klar.
Bra. Hampus, vad blir avgörande mellan Liverpool och City i dubbelmötet?
Om Liverpool får kontra eller inte. De kommer ju vara tvungna att ta de tillfällena som bjuds. Och det handlar ju om vad de kan göra med dem. Att de skulle möta City, styra matcherna och sådär, det tror jag inte ens de själva är intresserade av, utan de kommer att försöka göra det tätt bakåt, och sen kommer de att ställa om, och grejer om det, så har de definitivt en chans.
Ja,
är det något lag som ska slå City, så är det Liverpool, tror jag.
Ja, men exakt, och de måste ju få City ur balans på det sättet som de fick på Anfield, för att när City inte får spela sitt spel och inte får hålla på så här som de gör, då blir de ju stressade. Det ser man, då kommer misstagen. De har ju ett fantastiskt pressspel då, så det är väl det hänger på.
Lukas Larsson, vem har varit säsongens mest underskattade spelare hittills?
Oj.
Underskattad alltså.
Kennedy. Oväntat att jag kommer med den.
Kolla på lagen som man påminns om vad det finns för tjomar runt om.
Joakim Palm tyckte vi skulle prata om Sala också.
Ja, det kan vi ju göra.
Ja. Någon av vi kan göra det, medan den andra
hittar
en underskattad spelare. Timo.
Underskattad, men jag kan tycka att Mark Noble gör väldigt mycket för West Ham och får väldigt lite cred för det. Oftast, det är liksom ingen spelare, han kommer inte hamna i en toppklubb, och han ingen stjärna på det sättet, men oerhört betydelsefull för West Ham. Drar väl till med honom då.
Ja, för han var jättesvag i början av säsongen, så att det är möjligt att han har blivit underskattad nu, med tanke på att han, eftersom jag håller med dig, han har ju höjt sig. Verkligen. Och han kanske har blivit underskattad nu, det är riktigt. Jag vet, tusan alltså, jag kommer inte på någon så där. Börja leta i Burnley om det finns någon där. Ben Mee, mittbacken där, tycker jag kanske är underskattad då, för att Tarkovsky har väl fått den största rubriken där, men jag tycker att
hela Burnley kanske är underskattad.
Ja, så är det väl. Ja, inte nu längre kanske. Nej, men
de var.
Men Ben Mee då. Mm.
Thomas Nygren, har Christian Benteke PL sämsta självförtroende? Vilka andra spelare i ligan lider av uselt självförtroende på tillfället?
Det är rätt många som har dåligt självförtroende, tror jag. Tror det är en av anledningarna till att Morata har haft så svårt att komma in i Premier League. Jag tror det har varit en självförtroendefråga. Mm. En anfallare med bra självförtroende sätter sina chanser. Till exempel.
Ja. Har vi någon med?
Ja, jag vet, det finns säkert fler.
Men Benteke kan nog vara den sämst.
Ja, just här och nu känns det som att ingenting han gör kan omsättas till ett mål i alla fall.
Bra. Bra uttryckt. Ja, vill vi prata om Salah eller vill ni hellre svara på vem tog ni över Chelsea, Arsenal efter säsongen?
Ja, men jag kan prata lite Salah.
Kör det då, vi avslutar med det.
Nej, jag behöver inte avsluta med det. Men Charlie Adams sa ju här, gick ut och sa, han tror jag blir kvar i Liverpool för att han platsar inte i Real Madrid och i Barcelona. Det tyckte jag ändå var ett intressant uttalande, för att jag tror nog att Real Madrid tycker det är superintressant med Salah på en högerkant om Bale försvinner i sommar. Ronaldo kvar såklart, och sen ha Salah på en högerkant. Det är, jag skulle bli förvånad om han inte platsar där. Mm. Men jag tyckte det var konstigt att han sa att han inte skulle platsa i Real Madrid.
Nej, men på tal om just Bale.
Ja.
Kommer han tillbaka till Premier League?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag också.
Och var hamnar han? Är givet med Tottenham?
United, alltså det måste ju
United,
vara en klubb som
Chelsea kommer ju vilja vara intresserad. Sen tror jag att han kostar mer än vad han smakar.
Men borde han gå till Tottenham?
Ja, borde och borde, det är mycket man tycker borde. Det är klart att det vore nostalgiskt och fint om man gick tillbaka till Tottenham. Men kommer de kunna slanta upp den lönen han vill ha?
Vill de göra det?
Nej, men bytesaffär med Harry Kane rakt av.
Ja, oj, populärt.
Den jobbigt kom han dit med sina ännu mer skador och producera än mindre mål.
Ja, nej, den är sådär.
Men min veckans Salah-spaning, det var att Salah sa att han, det bästa med att spela fotboll, det är att göra människor glada. Och när vilken annan fotbollsspelare som helst skulle säga ett sånt klyschigt uttryck, så hade man inte trott på det en sekund. Men när Salah säger det, så kan jag faktiskt tro att han menar allvar. För han känns så oerhört ödmjuk och så oerhört snäll.
Men du hade inte tänkt samma om Zlatan hade sagt det, menar du?
Vi ska inte ens gå in på det.
Nej, det finns nog någonting där med Salah. Man tror på honom när han pratar på det sättet. Men ska vi bara avsluta med den där Gabbe 97, Gabriel. Vem tog ni ta över Chelsea? Du sa ju några namn där.
Ja.
Vi kan ta, vem tog ni ta över Arsenal efter säsongen och Mourinho rätt man till United? Om inte, vem hade varit bättre? Han har ju förlängt, så det känns väl som att han kommer bli kvar där.
Både Arsenal och United, är de vi ska?
Ja.
Ja. Men jag börjar med Arsenal då. Jag tror att en sån som Thomas Tuchel skulle kunna vara intressant för Arsenal. Mm. Han känns som en duktig klubbbyggare. Kanske inte gjorde det superbra i Mainz, men, eller förlåt, i Dortmund den sista tiden. Men jag tror att den typen av profil på tränare skulle vara bra för Arsenal.
Verkligen. Nej, jag vill också ha en liten tysk influens.
En liten tysk.
Nej, men alltså att det ska svänga lite, för nu har det varit Frankrike x antal år, nu får det komma en tysk våg. Sen om det blir Tuchel, det hade jag också tyckt var ett spännande val. Men annars tror jag faktiskt att Julian Nagelsmann, han nu kan smälta in rätt bra i Arsenals hela kultur och vad den klubben står för, tror jag faktiskt.
Sen Manchester United där, den är ju intressant tycker jag, för han har förlängt kontraktet, ja, men det har vi också lärt oss i fotbollsvärlden att det behöver inte betyda så mycket. Nej, utan jag tror ju att de skulle bli betydligt bättre med tränarbyte där.
Ja,
skulle lyfta dem. Ja, de skulle lyfta de individuella spelarna på ett annat sätt. Och jag tror för Uniteds del är absolut bästa namnet, det skulle vara Mauricio Pochettino, men det blir nog svårt att lösa den biffen. Ja. Så att vem ska de plocka in då? Den är inte så enkel.
Alltså jag tänker med om Emery för kicken från PSG. Mm. Så kan ju han möjligtvis vara ett lite mer intressant val. Det är ändå lite speciellt att träna Manchester United. Det ska ju vara ett tyngre namn, alltså någon som har erfarenhet av att träna en storklubb.
Jag tror att Emery får kicken från PSG. Tuchel tar över PSG. Emery hamnar i United och sen kommer Carlos Ancelotti till Arsenal.
Ja, jösses vad rörigt. Men det stämmer säkert.
Ja, varför rimligt. Inte? Det är en bra, det är en bra karusell där.
De är ju fina karusellerna väl händer. Ja. Man sitter och njuter och hänger med.
Ja,
det blir snurr. Men vad tar Mourinho vägen då?
Ja, exakt. Det var det som jag funderade över. Vad tar Mourinho vägen?
Är det Benfica?
Ja, han drar tillbaka.
Eller tar han West Brom? Efter Allen.
West Brom i Championship.
Ja, han tar ju bara klubbar som har mycket pengar. Så det är ju Kina han åker till och tar dyra, eller liksom rikaste klubben där.
Ja, jag tror att han bara vill... Italien kanske.
Ja, men vad finns det för rika klubbar?
Ja, sen kommer filmen om Mourinho.
Ja, men om man lägger i dra, ja, då blir det kanske Conte som kommer in där efter.
Det är ju väldigt intressant. Ja, han är ju med i den där kategorin av premiumtränare. Men det är ju intressant med Mourinho, tycker jag, just med vilken klubb kommer att ta honom härnäst. För det kändes som att Manchester United, de tog honom för att City tog Pep och de var tvungna att ha ett absolut ett av de största namnen. Men han har ju inte... Man kan vända och vrida på sig att han har vunnit titlar och så vidare. Ja. Men vi kan konstatera, utifrån de resurserna han fått använda under de här åren, så har han inte fått Manchester United att prestera. Och de har inte spelat i närheten av den fotbollen som de borde kunna göra.
Det blåser inte positiv vind.
Nej, det blåser ingen positiv vind. Och dessutom när man ser vad när de ser vad grannen gör liksom nästgårds, då blir ju kontrasten ännu större. Väldigt intressant att se vilken klubb som vill plocka Mourinho om han skulle gå i sommar. Vilken klubb tar honom då? Ja, jag tycker det är få av de allra största klubbarna som borde titta åt hans håll då. Det är vad jag tycker.
Men den frågan kittlar ju typ mer hos mig än vem som tar över United.
Ja, absolut. Ja, exakt.
Det är kul ändå att man liksom vill följa en tränare med en, oftast.
För jag har ju tyckt att han har varit utdaterad rätt länge.
Ja.
Och
ja, det ska bli kul.
Ja.
Det här var också kul, men vi har rullat en timme nu. Så nu stänger jag butiken. Tackar för mina två gästspelare. Så kommer Syk tillbaka och med sitt
spela
planerade
bingo.
Körschema, massa Liverpool och massa bingo.
Eller vad är det han gör när han liksom ska övergång? Hum. Ja, det är något som
han hummar lite. Tack så ni har för att ni har lyssnat. Tack Frida, tack Kalle. Ha det gött.